Hejsan, det här är Mikael Marias dagliga reflektioner från Almedalen 2014. Idag är det tisdag den 1 juli och det är en riktigt härlig dag. Det har varit soligt och det har vi ju inte varit bortskämda med varje dag i år. Men nästan varje dag de andra åren har det varit sol. Så på något sätt så tänker jag att det är soligt i Almedalen. På något sätt så är det sol och blå himmel här jämt. I min tanke. Jag tänker i och för sig väldigt positivt ofta. Så det kan ju vara därför. Idag har jag med mig en gäst. Precis som jag lovade i förra programmet. Och det är Lena Götberg. Min vän och kollega. Och det är ju Lena som har kommit på dagens wifi. Det tycker jag är kul. Och det är därför jag har pushat för det i de andra programmen. Ja, men välkommen hit Lena.
Tack så mycket. Nu har jag kommit från Göteborg idag. Så att jag har ju liksom inte varit i Almedalen förut. Men hemma var det svarta och mörka moln och här var det sol. Så att du har nog rätt i det att det är sol alltid i Almedalen. Så tänker jag nu också.
Mm. Du är ju precis som jag en veteran här i Almedalen. Hur många år har du varit här tror du?
Jag tror att det här är femte året som jag är här.
Mm.
Så man börjar väl bli räv kanske? Mm. Nej, jag vet inte. Det är alltid något nytt och det är alltid något roligt. Och det är alltid, man ser vad som är förändrat sedan förra året och så vidare. Och så är det där med alla människor man träffar. Man tänker så här, herregud, känner jag den här människan? Eller borde jag heja eller sådär? Och så är det någon kändis eller någonting annat. Och så tänker man, åh vilken tur att jag inte hälsar. Och så var det någon som tyckte man var högfärdig. För det var man själv som var känd.
Ja, idag är det ju Sverigedemokraternas dag. Och det är ju så att varje parti har ju en dag i veckan. Jag tänkte inte vi skulle prata så mycket om det. För jag känner mest olust inför att Sverigedemokraterna får ta så mycket plats som de gör. Det är ett parti i Sverige och de har en dag. Men jag tänkte det skulle vara det enda vi pratar om det idag. Jag har inte lyssnat på talet, jag valde att inte vara där. Jag kände mig lite orolig kring att det kunde bli något upplopp eller något liknande. Därför valde jag att göra andra saker under tiden. Var du och lyssnade på talet?
Nej, det var jag faktiskt inte heller, utan jag valde också att göra andra saker. Jag vet inte, det kändes som att jag inte ens ville ge min närvaro till talet.
Mm.
Så vi är färdiga med det.
Mm. Ja, varje dag så har jag ju tänkt att ge dig som lyssnar en kort version av dagen i mina reflektioner och en längre. Och den längre, det är ju hela resten av programmet. Och hur långt det är, det får vi se. Det är runt en halvtimme, tänker jag. Men det kan bli längre och det kan bli kortare. Kort version idag tror jag är en mix av arbete med sin kompetens och att blanda olika kompetenser kring ett ämne. Jag ska förklara. Jag har varit och jobbat med Godmorgon Almedalen och där hade vi bland annat Gudrun Schyman. Hon är ju kompetent inom många olika områden, men hon jobbar ju mycket för feministiskt initiativ och för frigörande för kvinnor och som i sin tur är frigörande för alla människor. Och hon kom med sin kompetens dit och hon är väldigt duktig retoriker och väldigt duktig på att prata. Hon är övertygad om sitt ämne, så det var en fröjd att lyssna på. Och de som var där i publiken, de tyckte också att det var väldigt bra. Det blev en riktigt bra stämning. Sen så kom Marcindy Kaminski som jag också känner lite grann och han är nätforskare och jobbar nu på Sida. Och han kom ju med sina kunskaper och sin kompetens och också prata om frihet och mycket om vad som händer på nätet och så. Så de hade ju olika kompetenser men kring samma fråga egentligen. Om människors bästa och frihet i det vardagliga livet. Det tyckte jag var intressant och jag kan länka in programmet God morgon Almedalen från i morse. Så du kan se det direkt i textfilen som finns under ljudfilen. På audiobo.fm/Mikael Maria. På playlisten som heter just Mikael Marias dagliga reflektioner. Almedalen 2014. Ja, sen så var jag också inbjuden själv att medverka i en. Ja, det var ingen panel som jag hade tänkt från början. Utan det var ett samtal som spelades in och ska bli en podcast. Och det var IHM Business School i Sverige som hade bjudit in mig och ett helt gäng olika människor. Och det var en som jobbar med auktoriserad utbildning. Det var två personer från Fryshuset i Stockholm med olika bakgrund som hade fått hjälp där och jobba sig fram istället för att ha ett ganska jobbigt liv som ungdomar. Det var en människa som var en hög chef inom Unionen Sverige, så han bidrog med deras perspektiv. Och det var en person från Kairos Future. Och sen var det då IHMs personal. Och även en person från Priera som hade varit med och gjort Sverigestudien. Och alla vi bidrog med olika kompetenser kring ämnet. Hur kan Sverige bli mer konkurrenskraftigt? Och det var ett samtal. Det var verkligen höga vågor. Det gick högt och lågt och ut och in på alla möjliga olika håll. Så det ska bli väldigt spännande att höra när de har klippt ihop det här. Och det kommer att komma ut en podcast på IHMs blogg till slut. Vi får väl se hur lång tid det tar, för de vill väl också ha semester. Ja, det var spännande. Så att man kan mixa olika kompetenser och våga ha samtal kring det när man har ett gemensamt ämne, det kan vara den korta versionen idag. För nu kommer vi ju utveckla oss, eller hur?
Absolut. Men får jag fråga, visst var du på något att käka tårta? Har jag hört att du varit idag också.
Ja, det har du helt rätt i. Det glömde jag bort här, mitt i allt. Jag var på ett seminarium, just också om kompetensförsörjning. Det var ju det, vad bra att du påminner mig. Det var ju det tredje punkten. Inom just svensk sjöfart. Hur kan svensk sjöfart bli också starkare och stå sig i konkurrensen med internationell sjöfart? För att det är klart att om du och jag köper en tröja som har blivit fraktad med, eller vi köper varsin tröja som har blivit fraktad med fartyg, om det är svensk flagg eller tysk eller vilket land som helst, det spelar ingen roll för oss. Men för branschen spelar det en väldigt stor roll. Och där handlar det om att just fira styrkan i svensk sjöfart och vända och vrida från redares perspektiv och från olika kunniga människor. Det var en enormt stor tårta som vi festade till på slutet, och den hade en formen av en båt. Och det stod svensk sjöfart på den, men de kallade det för Europa-tårtan. Så att vi firade det här. För det är ju svensk sjöfart som kör i hela Europa och i hela världen såklart. Och det är också någonting som du och jag samarbetar kring. Just sjöfarten.
Men det är så kul att höra dig prata om sjöfart. För att du kom in i det här för ett år sedan.
Ja.
Jag har ju levt med det i 25 år. Så därför är det så kul att höra att du säger saker som jag sa till dig för ett år sedan. Och du sa bara, jag fattar ingenting. Och nu plötsligt så hör jag dig säga saker. Det är jättekul. Mm. Jag kom till Almedalen, landade klockan 2. Och kastade mig rakt in i mitt första seminarium. Det började 3:30 visserligen. Men det var då ett seminarium som handlar om LNG-gas. Alltså gas som framdrivning både i fartyg och i lastbilar och så vidare. Jättebra seminarium var det, som var arrangerat av Göteborgs hamn och av Swedegas.
Mm.
Men när man kom in där så tänkte jag så här, ja men hallå eller? Här var ju liksom 6 män i panelen och en manlig moderator. Jag fick inte ens plats med alla männen ens i panoramabild i kameran, så många män var det. Dessutom heter de Lennart allihopa, så plötsligt fick någon heta Carl Lennart. Och så vidare. Jätteduktiga, väldigt bra kompetens, hög nivå på diskussionen, och det var fler människor från industrin än politiker, och det kanske gör saken lite mer sådär att man pratar sakfrågor än fluffig politik ett år som i år när det är valår.
Vad fick du ut av att lyssna på det här, du som har lång erfarenhet från branschen?
Alltså mera sådär att det är intressant att höra. Jag vet ju vad de här olika företagen som stod i panelen vill föra ut. Vilket budskap de vill föra ut. Och jag hörde ju vilka som lyckades med det och vilka som inte lyckades med det. Och sen kan jag ju då jämföra kanske 5 år tillbaka. Så har sjöfarten verkligen flyttat fram positionerna. Från att börja från typ kamratposten. Mm. Till att nu möjligen vara med i alla fall och skriva någon slags månadstidning. Nej men alltså vi har flyttat fram positionerna och har lärt oss att formulera vår budskap och komma lite längre fram. Sen har vi en lång väg att vandra jämfört med de som är allra duktigast på det här med kommunikation.
Men vad betyder det att flytta fram positionerna när det handlar om drivmedel inom sjöfarten?
Ja, alltså folk kan ju tycka att det är helt ointressant, men det är ju inte det. För man måste ju fundera ut hur det är det där med miljöpåverkan. LNG-gas som då är en flytande naturgas. Det är fortfarande ett fossilt bränsle, men det är ju så att det är väldigt mycket mindre påverkan, alltså väldigt mycket mindre svavelutsläpp som påverkar miljön på ett mer positivt sätt, eller mindre negativt sätt får man säga då. Och det är väl så att det har man kommit jättelångt med när det gäller bilar och lastbilar. De går ju på gas.
I Göteborg har vi ju en buss, i alla fall på test, en busstur som ska gå runt. Som en sån här stombuss, heter det väl?
Ja, det var ju då han som är, vad heter han, Johan Nyhus som är i Göteborg som är socialdemokrat. Han sa att till Volvo Ocean Race så ska de ha alla bussar på naturgas. Så att de har satt ett mål och en strategi i det där.
När är det?
Jag tror att det är nästa år. Nej, när är det Volvo Ocean Race? Jo. Kanske längre fram, 2015.
Det låter väldigt kort tid att byta ut alla bussar till att de ska gå på gas.
Ja, jag tyckte så att det var inte bara en, utan jag tyckte så att det var hälften nu och att det skulle liksom vidareutvecklas. Men jag kan inte svära på det, jag ska inte svära på vad det var en sån.
Man kan säkert googla det för att hitta.
Mm.
När du är här i Almedalen just för sjöfarten så ser du säkert på det som sägs på ett annat sätt än vad jag gör som är ny inom just sjöfarten. För mig är det ju de sociala medierna och mediedelen som är mitt gebit som jag känner mig hemma i och som jag kan vända och vrida på ett helt annat sätt. Och de uppdragen jag har här i år, det är ju just Godmorgon Almedalen och media. Och det är ju mest på förmiddagarna. Sen ser jag ut och filmar en del inslag till programmen. Och sen så är det just seminarier kring sjöfarten på eftermiddagarna oftast. Och så mingel på kvällarna. Men det är ju inget uppdrag i sig, även om det är ett arbete. Och sen hade jag den här stunden med IHM som vi var nere i en segelbåt idag och spelade in det här podcastavsnittet. Och det var ju härligt att vara ombord på en båt såklart. Och då tänker jag, det jag har lärt mig om sjöfarten, förutom det vi gör rent praktiskt när vi arbetar med kommunikationen där, det är ju just att till exempel 90% av allting vi ser runt oss har fraktats med sjöfart. Det hade jag absolut ingen som helst aning om innan vi började. Jag tänkte, om någon hade frågat, så hade jag tänkt lastbil. Och jag hade nog tänkt tåg. Jag hade kanske efter ett tag tänkt flyg och sen kanske sjötransport. Men nu när du är här och lyssnar på människor som pratar om sjöfarten, vad tror du om det? Är det det som är framtidens sätt att transportera? Eller vad tror du?
Ja, det tror jag faktiskt, därför att EU-kommissionen har kommit fram till att det är så. Det är liksom kö på alla vägar i hela EU. Och då måste man då flytta liksom transporter någonstans, så att i alla fall vi som passagerare vill komma fram först då. Mm. Det är liksom så svårt det här med, för då ska man, det är två olika delar, det är gods och det är passagerare. Det är två olika sätt att transportera och det är två olika saker. Och vi själva kan ju tänka själva på att vi vill bli transporterade snabbt. Ja, då är ju tänkt ut att man ska ha vissa flyghubbar. Så folk ska transporteras med tåg till den flygplatsen och så ska man kunna komma vidare. Men då ska du liksom godset, var ska det då ta vägen? Ska vi ha det på vägarna eller ska vi ha det på tåget? Ja, men du konkurrerar ju då med de passagerare som vill komma snabbare fram. Så då har EU kommit fram till att ja, men om vi flyttar då godset ifrån väg och järnväg till vatten så blir det liksom lite plats över till oss själva att kunna komma ännu fler människor, för det blir ju bara fler och fler människor. Mm. Så att, och då har de dragit upp strategiska riktlinjer för det där. Så att, jag tror att det, vi har äntligen fått regeringen i Sverige med på att förstå att det här med sjöfart är lite viktigt. Det finns ju bara en bro från Sverige till EU och det är ju Öresundsbron.
Mm.
För övrigt har vi inga andra broar. För övrigt så är det då en båt som är en bro för oss.
Mm.
Vi har EUs längsta kust. Och då får man kanske börja fundera på, jaha, vi ska exportera en massa saker. Vi har skog, vi har järnmalm, vi har stål. Vi ska ut med det, vi är jättebra på att exportera. Men hur ska det transporteras då? Mm. Men det känns ju som att folk har börjat, både regeringen och andra människor, eller så är jag bara väldigt, väldigt färgad av att jag vill att alla ska förstå
det. Ja, men jag tänker det, att det är så väldigt lätt när man är inne i någonting. Jag vet i början när jag hade börjat att blogga till exempel och använde Twitter och lärde känna alla de här människorna som jag träffar här och även som jag jobbar med här, med Britt till exempel. Henne lärde jag ju känna genom hennes blogg 2008. Då blev jag helt kär i sociala medier. Jag tyckte det var fantastiskt och lösningen på allt. Man kan umgås på distans. Även om man har stort geografiskt avstånd så kan man ha möten över nätet och man kan träffas och man kan göra stora grejer. Man kan verkligen påverka människor och utveckla företag och personalgrupper. Man kan göra så väldigt mycket. Mycket av det jag gjorde i mitt arbete tidigare, det kan man ta digitaliseringen till hjälp, skulle vi säga nu. Men då sa man inte digitalisering, då sa man sociala medier eller internet. Och lite grann så kan jag känna att det låter, när du pratar så är det som att sjöfarten är den stora frälsaren på något sätt. Att det ska rädda alla och det ska hjälpa oss med miljön och ekonomin och arbeten och så. Jag vet inget annat förslag på transport. Men jag tänker en annan rörelse som även finns här i Almedalen. När de pratar om cirkulär ekonomi och resurshushållning. Och det här som jag har föreläst en del om, delandes ekonomi. Att man delar med sig av det man har. Man har redan för mycket saker ofta. Om man kanske ska rensa ut sina garderober och sälja eller ge bort mycket av det man har istället för att köpa nytt. Det skulle också kunna vara ett sätt att hushålla med miljön och sina egna pengar. Istället för att bara liksom flytta varorna från olika transportslag. Är det någonting som diskuteras inom sjöfarten?
Nej.
Ingenting.
Slut, ingenting.
Nej.
Det är det som är så roligt. Jag tycker ju det är så, alltså jag är ju då kär i de här sociala medierna. Jag är ju bara så här 10 år efter dig. Men ändå, jag är det. För jag tror nämligen att de digitala kanalerna kommer vara till fördel för sjöfarten. För sjöfarten är så globalt, det är så stort och det påverkar så många människor. Men vi har inte ens börjat resan än. Det är det som är så spännande. Mer än hälften av allt det som transporteras på båt över världen är energi i en eller annan form. Det är kol eller olja eller gas eller någonting. Ja, när vi bygger ut alternativa bränslen, alltså när vi bygger, inte bränslen, jag menar vindkraft och vågkraft och sånt. Ja, men det kommer ju en påverkan på om vi ska transportera omkring den här oljan eller gasen eller så. Ja, det blir ju en påverkan på sjöfarten i sig då. Men som det är just nu så är det så att man behöver energin, antingen för att driva industri eller för att värma upp våra bostäder eller för någonting annat. Och då måste den transporteras på ett eller annat sätt. För vi har ingen olja här i det här landet. Ingen gas heller. Det är många som har gjort försök för att leta reda på den. Men vi har ju inte det.
Jag var ute vid, jag träffade Karin Lundberg. Som jobbar just på Chalmers med vetenskapskommunikation. Hon bor i en segelbåt här nere i hamnen. Och hon kom upp på däck. Och solen lyste. Och bara Maria ropade hon. Och det var jättehärligt. Så vi hade följe en bit. Alltså, jag ångrar att jag inte tog en bild på henne där. För det var verkligen svensk sommar. Bara sken om henne och solljuset i vattnet och så här. Och så bad hon mig följa med bort och titta där hennes pojkvän jobbar. Och det handlar om att bygga smarta hus. Det hade de byggt, och det här är nere i hamnen här i eller ute vid vattnet kan man säga. Det är en bit ifrån Kallis här i Visby. Och ena sidan på huset var solceller. Och just idag var det perfekt för solen bara sken rakt på. Och det blev som en stor svart spegel. Och tror du att det skulle vara någonting som man skulle kunna kombinera? Alltså alternativa bränslen, vindkraft, solkraft, eller hur man säger, och solenergi. Man skulle kunna kombinera solkraft och vindkraft i diskussionen om sjöfarten. Och man skulle kunna göra något gemensamt samarbete på något sätt.
Nej, det tror jag absolut inte. För det är så, alltså inte, alltså det är ju så otroligt mycket mer den här andra energin. Så ännu så länge så är det så lite i förhållande till allt det vi transporterar. Och sen, om jag tänker hela den här diskussionen med Putin och Ukraina. Och han tänker stänga av gasledningen. Ja, det betyder att de inte har något att värma upp husen med i Ukraina. Alltså, storpolitik pratar vi om. Så jag tror inte riktigt att det är så lätt och som vi kanske själva vill att det ska vara sådär. Nu har vi ändrat på alltihopa.
Ja, det känns ju lite tråkigt.
Ja, jag vet det. Men vi måste ju ändå på något sätt liksom börja med att förändra saker lite pö om pö för att det ska hända någonting lite längre fram. Liksom. Men jag skulle vilja fråga dig istället.
Ja, det får du gärna göra.
Om det är ditt jobb och det du håller på med. För jag är ju så här. Fortfarande så är jag ju rookie när det handlar om sociala medier. Och jag har ju bara hamnat rakt in i det här gänget som kan allting om det. Och det känns ju verkligen som att man hoppat i på djupt vatten och så får man se om man klarar av att simma.
Men du sa ju det i höstas, att du ville följa med i mina DNA så du skulle vara med på allt jag gör.
Ja.
Och då har du ju gjort också.
Jag är helt förvirrad.
Olika konferenser och olika grejer jag gör annars. Men här på Almedalen, här brukar du ju faktiskt åka. Innan du kände mig. Använder du sociala medier då?
Nej. Det är ju det som är så intressant. Jag har använt. Alltså det första som jag gjorde, det var när jag registrerade mig på Facebook. Säg att det var kanske 2009 eller något sånt. Så jag ligger ju lite efter det hela tiden. Och så började jag med att åka till Almedalen och så började jag skriva hur mycket som helst på Facebook. För jag var ju så här som man är första året när man kommer hit. Man är ju helt frälst. Man är helt så, åh, vad det här är roligt. Karneval, kul! Jag skrev långa, långa inlägg på min Facebook. Och de som följde mig tyckte att men det är roligt att läsa det du skriver än att läsa det som står i Aftonbladet. För du skriver mycket roligare saker sådana här som man ser själv då.
Mm.
Och sen tänkte jag så här, jag kan inte hålla på att belasta hela min omgivning här med... I mina Facebook-inlägg inte bara var jobbet, för det är ju ingen annan som skriver något. Det var ju mycket barn och solnedgångar och köttbullar och sånt där. Så känner man, här kommer jag att berätta om hela mitt liv på jobbet, det blir ju konstigt. Och då i det sammanhanget så fick jag precis uppdraget som jag har idag då, att vara generalsekreterare för Sjöfartens analysinstitut, som låter hur fint som helst. Och då skulle jag lägga upp en plan för hur jag skulle kommunicera. Och då tänkte jag ska prova det där med Twitter. Så jag flyttade ut hela mitt flöde omkring jobbet ifrån Facebook, mer eller mindre, till Twitter. Och det har jag liksom utvecklat under tiden, men det har ju inte alls varit på det sättet som jag har förstått nu efter att jag har levt i Miku Marias DNA. Att det är antingen eller. Antingen så gör man kommunikation i digitala kanaler, vilket betyder ett förändrat sätt att jobba. Och du gör det 24/7, du gör det jämnt. Det går liksom inte att göra det då och då. Och tro att, ja det var ju käckt, nu la jag ut något på Facebook och så gjorde jag det nästa vecka en gång till.
Liksom. Tror du att många gör så?
Ja. Och det var det min fråga kommer till. Därför att när jag åkte hit då så flög jag och då satt jag faktiskt och förberedde mig för vad jag skulle göra den här veckan och vilka seminarier jag skulle gå på. Och då satt jag där så småningom och lyssnade lite på vad de som satt bakom mig, de satt och pratade och det var... Alldeles tydligt att det var en man och en kvinna som jobbade tillsammans. Men de kände inte riktigt varandra. Så här var väl kanske första resan. Man reser ju lite, inte privat, men man reser med varandra. För första gången lät det så. Och då hade de inte så mycket att prata om medan barn och annat. Och så säger de, kvinnan säger till mannen så här. Ja, det där med Facebook, det, ungarna är ju inte där längre. Och då svarar han, nej det är de ju inte så där. Det är ju bara folk i vår ålder. Och då svarar hon, ja så det är ju så viktigt att vara med där. Så tänkte jag så här, ja men alltså, hur många är det som, alltså det känns som att i ena änden på skalan så är det de som är som du och som är digitala proffs som jobbar och som är verkligen jätteduktiga på att lyfta fram budskap i Almedalen och strategier på hur de ska göra detta. Och de når framgång och de mäter framgång och de blir snackisar och allt vad de gör. Och så har vi dem i andra änden på skalan som... Ja, men vi kan väl lägga upp en Facebook-sida då? Det var väl käckt. Alltså, hur står det ut med alla amatörer? Det var min fråga egentligen.
Ja, jag brukar inte tänka på folk som amatörer. Jag bryr mig inte så mycket om det. Däremot så är det ju lurigt om man tror att man kan lyckas nå genomslag om man bara har en sida på Facebook. Jag tror att mycket... Om man inte har en strategi och jobbar som ansvarig för kommunikationen så tror jag, och jag har hört också många säga, att sociala medier är enkelt därför att det känns ofarligt på något sätt därför att det är gratis. Du kan lägga upp sidor överallt, det kostar dig ingenting. Och sen så börjar du posta lite. Du kanske har gått en kort kurs eller du börjar följa någon som kanske bloggar om hur du kan göra. Du kan twittra, du kan använda en hashtag, du kan länka ibland och ibland så lägger du upp en bild. Och så. Du kanske till och med gör en planering, men de flesta gör ju inte det som jag träffar i alla fall. De som behöver hjälp, utan de har börjat så här. Och det jag tänker då, det är att de gör ungefär som de gör när de är privatpersoner. Men de gör likadant i sitt arbete. Men där är det en roll, de har en position, kanske kommunikatör, men det kan även vara chefer. Det kan vara en arbetsmiljöperson som bara får det här med sociala medierna på i sin roll. Det kan vara någon som sitter i receptionen. Men ofta är det rätt så... det kan vara rätt så duktiga människor som också får ansvar för sociala medier. Det kan vara lite yngre personer, för man tänker att de är automatiskt digitala, vilket de inte alls är. Och framförallt inte på ett strategiskt sätt. Det som kan bli problemet då är att de tänker att jag gör som jag gör på min egen sida. Fast det handlar om jobbet. Men de har inte tänkt ut vad vill jag vara om ett år, vad vill vi vara? Hur stödjer det vi lägger upp? Hur stödjer det verksamhetens mål? Och vad vill vi vara med allt vi gör i vår verksamhet? Och då då ska jag säga att då kan jag känna igen det här gång på gång, att det går jättebra tag. De anställda kanske klickar gilla på Facebook, man kanske skickar ut länken till sina vänner, man kanske får 200 som gillar sidan och man känner, ja, nu är vi igång. Man lägger ut bilder och man visar, nu fikar vi, nu har vi utbildning, här kanske vi provkör en bil och vad man nu gör på företaget. Men efter ett tag, det kanske är efter ett år, så tröttar man. Man tycker, ja, men det kommer inte så många fler gillare. Det blir ingen dialog. Man har hela tiden längtat efter att ha en dialog. Man har hört att det är bra med närvaro och en konversation på sociala medier. Man kanske ställer frågor som ingen svarar på. Och det är ju fruktansvärt. Så jag står ut med dem genom att hjälpa dem. Och jag gör det jättegärna. Och jag delar lägenhet nu med flera stycken när jag bor här i Almedalen den här veckan. Och en betraktelse som jag har gjort är att två personer som jobbar på Lidl, som jobbar med just kommunikation, de har en jättebra strategi. Och de har fått upp så många, att de har kommit över den puckeln, att de har fastnat där. De har inte tröttnat, utan tvärtom har de fortsatt. Och grunden, för jag frågade den ena idag, som heter Karin Berg, att grejen är att de har en strategi. Och det de gör på Facebook till exempel, det ska stötta företaget. Och de har ju tacksamt för ämne, för de har ju mat. Och alla engagerar sig i mat. Så därför kan de lägga ut recept. De kan berätta om matvaror. De kan berätta vad de har kampanjer i. Kanske ekologiskt kött, säger vi. Då kan de berätta om det. Och så kan de fråga, vad lagar ni av det här köttet? Eller vad skulle ni vilja göra med det här? De kan visa vem de har som anställda. Och de kan låta de anställda få ha ett Instagramkonto en dag. Nu har de så, precis just nu faktiskt. Och det gör ju att det blir en dynamik i det. Det händer någonting. Och man lär känna företaget. Och man har också någonting tillbaka. Man får recept och man får kanske reda på billiga priser. Lite innan de andra kunderna till exempel. Så jag tror att det är jätteviktigt att man både ger och får. Och man ska inte se, för där tror jag man gör ett misstag många gånger, att man tänker att de som gillar, det är de som man vill ha som kund. Och det är bara, kom och gilla oss och sen ska du köpa av oss. Men varför ska jag köpa av någon bara för att jag gillar deras sida? Om jag inte får någonting tillbaka, om det inte finns en sån känsla heller i kommunikationen. Så att jag känner att, men jag får någonting av värde. Och jag kan också då ge någonting av mig. Jag kan ge, om du har en sida där det står, ja, vad ska du äta till middag idag? Då kan jag berätta det, om jag vet att jag får någonting tillbaka också. Då blir det en dialog. Och den kan då fortsätta. Så tror jag. Så att frågan är, hur står jag ut med amatörer? Ja, jag tänker inte på människor som amatörer. Och är det någon som behöver min hjälp, så hjälper de gärna. Man skulle kunna säga så här, att ett förslag, nu har jag haft förslag varenda dag i mina betraktelser här och reflektioner, det är att just när det gäller Almedalen så skulle det kunna vara en guide till hur man kan göra för att lyckas i sociala medier. Häromdagen så berättade jag att Åsa Dahlqvist har gjort en guide om hur man minglar, som finns i Almedalsguiden, den tryckta versionen. Likadant skulle det kunna vara en guide för att lyckas i sociala medier, med några lyckade exempel. Det kunde vara ett parti, det kunde vara en organisation, kanske en ideell organisation. Och några andra personer, någon mediepersonlighet och någon vanlig besökare, som kunde berätta, vad vill jag veta från Almedalen? Till exempel. Och jobba med det kring frågor och faktiskt ge någonting av värde.
Så det låter som en jättebra idé. Verkligen. Jag har en fråga till.
Mm.
Hashtag. Varför ska man ha hashtag? Och hur ska man göra dem då? Jag har också tänkt på hela dagen idag. För jag har haft en diskussion med en människa idag omkring hashtag. Vad använder man dem till? Varför ska man göra? Och hur gör man dem? Och vad ska man tänka på?
Ja, är det någon speciell hashtag du tänker på?
Nej. Just nu är det ju Almedalen som är den stora hashtaggen. Så den bör man ju ha. Men då är det några som försöker göra om den då till Almedagen och någonting mer.
Mm.
Och då tänker jag så här, ja, men då kommer man ju liksom inte med i de stora. Om någon, man kan ju liksom söka på hashtag Almedalen. Och då får man ju upp allt som skrivs om Almedalen. Och sen ska man ju söka vidare. Det var ju en av dina kompisar som hade gjort en film häromdagen. Mm. Som visar hur man gör när man söker och man har ett flöde och man letar efter information på en viss hashtag och då visar det han på Almedalen.
Mm, det är ju Per Axbom och den kan vi ju länka in i texten, textrutan sen.
Väldigt bra pedagogisk film måste jag säga. Och det visar också varför det är viktigt att hålla kanske Almedalen som en hashtag och så lägga en till. Därför att då får man ju liksom, kommer man ju med, då kanske de stora medierna läser om man skriver någonting väldigt bra eller någonting väldigt fyndigt.
Mm.
Annars är det så, har man en egen hashtag när man är här då. Ja, men då kommer man ju aldrig upp i de här sökningarna och det är aldrig någon som ser vad man gör. Då kan man, det måste ju vara som att stå och dela ut valsedlar och så kommer inga röstberättigade på något sätt. Liksom, hallå, jag står här.
Ja, jag tänker Almedalen, den hashtaggen, om vi tänker Twitter framförallt, eller tänker du...
Jag tänker Twitter.
Mm. Om vi tar Twitter och så tänker vi, hur ska jag tagga min tweet för att nå ut? Då kan du tagga den med Almedalen, för du är i Almedalen. Även om det är tusentals tweets och det flödet det bara rasar på hela tiden. Så sitter man och tittar på det flödet i... Till exempel Twitter som jag gjorde innan idag. Det bara kom nya tweets hela tiden. Och jag hade lite svårt att få överblick. Jag letade efter något citat som skulle vara för idag. Och jag hittade ett. Men jag tänkte så här, vi struntar i den posten idag. För jag blev så här överväldigad. Precis som det första dagen här. Av allting som händer. Likadant blev det i flödet. För det blev för mycket. Men om man då vet att man etablerar en hashtag till. Som handlar just om det området man skriver om. Det kanske handlar om miljö. Miljö är ju väldigt stor tagg också. Men det ryms ju väldigt mycket. Men säg som du var inne på fordonsgas till exempel. Vi säger att när du börjar den här veckan i Almedalen. Och du kommer att fokusera på fordonsgas. Då väljer du att markera alla dina tweets som handlar om det. Om Almedalen, för det är här du är. Du vill in i det flödet. Och också lägger du till en hashtag fordonsgas. Och sen håller du dig på de två taggarna. På alla seminarier och allting du skriver kring det ämnet. Då vet dina följare och de som ser det som du skriver. Att om jag kan söka fordonsgas. För där kommer jag att få reda på information från Almedalen. För Lena Götberg är på plats och kan rapportera. Då blir det ett värde för de som följer dig. Och sen efter Almedalen. Eller kanske om du hinner redan under veckan. Då kan du samla ihop dina taggar, taggade inlägg. Och kanske ha det som underlag för en bloggpost. Eller att du vill göra någonting. Kanske göra en Storify. En linje med dina tweets. Och kanske också hitta andra som har twittrat om samma ämne. Då blir det ju intressant. Då blir det en hel berättelse. Så att det är helt enkelt ett sorteringsverktyg. Både när du twittrar ut. Så att andra kan sortera på det. Och även för dig att sen sortera hem. Och se vilka fler har skrivit om det här.
Jättebra. Mm. Då var jag faktiskt på rätt... Jag har lärt mig något på det här året i alla fall. Ha? Jag har haft en bra läromästare.
Tack. Ja, du har varit en väldigt duktig elev också.
Gud vad vi är snälla mot varandra.
Ja, man får ju passa på här när det blir inspelat och allting. Men vad tror du om den här lathunden om sociala medier här i Almedalen? Vad skulle behöva vara i den för att den skulle vara användbar? För jag tänker att den skulle kunna vara, med goda exempel, också sen enkla tips. Så att man inte ska behöva... lära sig allting om sociala medier från grunden, utan man ska kunna hoppa in rätt i.
Fast jag vet inte riktigt, alltså, det motsäger ju lite grann där du säger själv att du måste ha en strategi. Och ska du ha en strategi med att vara med i de digitala kanalerna, då kan du inte börja igår, utan då får du liksom ha en plan, kanske börja året med att ja, och så när vi kommer om ett halvår ska vi åka till Almedalen. Vad ska vi göra där då?
Mm.
Och så kanske man skulle ha registrerat den där Twitterkontot eller Facebooksidan i vintras. Eller snarare efter man har tänkt ut strategin. Vi säger mars då istället. Så det är då man behöver den här lathunden eller korta guiden hur man ska göra saker i allmänhet. Det är ju inte när man kommer hit som man behöver den. Man behöver ju den innan. Så egentligen så skulle man ha en sån här... typ, nu har vi upptakt till Almedalen, 1 april, bara för att det är ett kul datum. Och då tänker jag också så här att, alltså, är de digitala kanalerna för gemene man, eller är det för de där kommunikationsexperterna som man bara blir avundsjuk på att de är så duktiga på alltihopa det här? För om jag tänker i min bransch, sjöfartsnäringen, så är det ju väldigt många som liksom, nätet, det är någonting som de andra är på. Barnen vet något om det. Jag har många i min omgivning som säger till mig, men Lena, herregud, det bara snöar in en sån här mail som heter någonting LinkedIn, vad är det? Och då känner jag så här, men jag kan inte, vi kan inte sätta en lathund i händerna på dem, hur de ska twittra i Almedalen. De blir nervösa bara jag säger Twitter. Det är liksom, det funkar ju inte. Så även redskapen och verktygen för att nå ut måste ju vara de rätta, i de rätta händerna på något sätt. Och är man då digital strateg så kanske man kommer på att några är bra på Facebook och några kan sköta det. Alltså man måste ju ha fallenhet. Jag ser ju då, förra veckan så tittade jag på Instagramkonto. Samma företag som har två olika avdelningar som har Instagramkonto. Den ena som sköter det ena är väldigt fyrkantig. Ganska tråkig, om man får säga det själv. Mm. Och den andra avdelningen är helt annorlunda och verkligen berättar. Det är liksom en story bara i bilderna. Så det känns ju som att folk har olika fallenhet för att jobba med digitala kanaler. Så man kan ju inte bara säga, ja hej, vad fint, här har du den här kanalen. Utan det får ju vara lite hur man känner den här personen.
Mm. Ja, jag inser att den frågan var provocerande. Och jag gillar ju att provocera för att få igång. Och det funkar ju väldigt bra den här gången också. Tack så mycket för den utläggningen. Nej, jag skojar bara. Nej, men visst är det så. Men hur ska man göra då? Kanske kan vårt förslag vara att man skickar ut information. Kanske som en kurs med ett inslag i månaden.
Vad tror du, en MOOC?
En MOOC, ja. Jag gillar ju de här Massive Open Online Course som jag tipsade om häromdagen. Och då hade jag ju förslag att något svenskt universitet skulle vara först med att göra en MOOC just om svensk politik. För det skulle jag gärna vilja lära mig mer om. För att kunna göra ett välgrundat val. Och jag tror också att fler skulle välja att gå och rösta om de visste mer. Och kanske det skulle vara möjligt att göra någon form av kurs. Men samtidigt så tänker jag att det blir så snabbt så stort.
Mm.
Och många har redan det här ansvaret för sociala medier i sin roll på jobbet. Min tanke var om man kunde göra någon sorts underlag, kanske med förslag, eller kanske skulle det vara videofilmer eller en podcast med tips om hur man kan twittra och hur man kan göra. Kanske för i alla fall undvika att man gör nya hashtaggar i varenda tweet.
Ja, mm. Det kanske är en bra idé. Eller så får vi väl helt enkelt packa väskan och åka runt, du och jag. Det är väl ingen med det. Det är ju roligt.
Ja, nu är det 25 000 personer här. Och ja, de flesta av dem kanske kan. Men ja, det finns ändå någonting att tänka på där, tycker jag.
Mm, absolut.
Men hur tänker du kring hashtaggar?
Ja, men jag har ju lärt mig av dig. Så att, men jag kör liksom konstant, alltid. Så kör jag sjöfart och maritim. Eller shipping och maritime. Allting.
Mm.
Så nu har jag sett att andra bara tar tag i det där och skriva samma sak. Men jag ser att det är många som, om man, alltså just sjöfarten så är det ganska vanligt att man inte är i Sverige. Men att de ändå försöker hålla sig ajour och hålla sig uppdaterade. Och då verkar det som om folk söker på hashtag och läser lite vad som har hänt. Det är klart att man läser online medier eller man försöker hålla sig uppdaterad ändå. Men jag inser att faktiskt folk läser via hashtag om vad som händer och sker och inte. Så att, ja, jag försöker väl vara konstant på det området. Men nu har jag en ny grej jag vill prata om.
Mm.
Dagens wifi.
Ja, vad bra. Jag tänkte också komma in på det. Varsågod, take it away.
Nej, men alltså anledningen till att jag började med det här med dagens wifi, det var ju då att jag plötsligt började förstå vad det betyder det här med wifi. För jag är ju så pass gammal så det tog för mig det ett tag att förstå. Och det förstod jag när jag hade själv kopplat upp nätverket hemma för att jag fått fiber till lägenheten. Då förstod jag, jaha. Det här, nu har jag ett nätverk här inne. Och här inne så kostar det mig ingenting när jag surfar och jag kan surfa hur mycket jag vill. Och så går jag ut genom dörren och sen surfar jag på 3G och då kostar det pengar. Och så beror det på vilket avtal jag har med min leverantör, om jag har fri surf eller om jag, ja, vad jag nu har för någonting. Nu har jag bara mig själv att tänka på så jag liksom börjar fundera på det där. Jaha. Då ska man ju helst vara hos någon annan som har ett wifi då. Istället för att ligga på 3G och köra på det. Så att helst om man då sitter på en konferens en hel dag. Och man twittrar och man facebookar och man har sig. Ja, men då vill ju inte jag ligga på 3G. Det är klart, så länge jag har fri surf går det väl bra. Men om jag inte har det. Så jag bara tänker så, aha, men om jag ändå går in i den här konferenslokalen, finns det ett wifi, alltså fritt nätverk här inne, då jobbar jag ju med det. För det är ju som att hyra in sig på, ja, jag ska hyra in och så vill jag även ha mat i den här konferensen och så vill jag ha ett fritt nätverk för det ska ingå i servicen. Och sen så reser jag ganska mycket utomlands och då är det ju sådär, då vill man ju överhuvudtaget inte ha wifi på, för då kan man ju plötsligt bli komma med i media för att man har en telefonräkning på 180 000 eller något sånt där. Utan då vill man ju helst inte, utan då går man ju mest på hotellet och gör sina uppdateringar och så vidare. Men så tänkte jag så här, ja, när jag är på en konferens utomlands så måste det ju också finnas ett fritt nätverk. Så började tanken omkring det här med wifi. Och så inser jag, det är ju bara jag som går omkring och tänker sådana här saker. Jag tror det var helt självklart att det skulle finnas precis överallt. Ja, och sen så höll jag på hemma med mitt fina nätverk då med fiber och sådär. Och så skulle jag döpa det. Jag tänkte, om jag döper det till Lena, det verkar intelligent. Och sen så skriver jag ett lösenord som jag själv kan komma ihåg och som är enkelt att fatta. Och så satte jag upp det på en skylt på kylskåpet. Så när mina kompisar kommer hem till mig så säger jag, men här finns ett nätverk, ni är välkomna hem till mig och här är lösenordet. För de kommer ju inte in i min dator bara för att de går ut på nätverk, på mitt nätverk. Så tänkte jag, så här borde det vara överallt. Så var jag i London på konferens för 2 år sedan. Så skulle jag besöka British Library. Jättefint. Där var konferensen. Och de hade inget fritt nätverk. Jag kan ju inte sitta där och twittra och hålla på Facebook och vad jag nu kan göra. För jag tänker inte ligga där på 3G, liksom i England. Så tänkte jag, jag går till receptionen och frågar, har ni wifi här? För det är en konferensanläggning. Ja, det har vi. Och så fick jag ett lösenord som var så här 18 bokstäver, stora och små, bak och fram och slash och hash och vad det nu var för någonting, alltihopa. Och så skulle man skriva in det. Ja, det gick ju bra. Nästa dag så var jag på ett nytt ställe, en konferensanläggning. Då hade de skrivit lösenord på första sliden de visade. Och sen om man inte hann att skriva upp det då, för det var ju fortfarande 18 olika bokstäver, stora och små och siffror och alltihopa, så är det borta. Så när den här människan hade pratat i 20 minuter och man hade trillat ut ur nätverket, så hade man ingen aning för att komma in igen då. Och sen var vi på det sista stället, då var vi på Lloyds building i London. Och då så frågade jag där också, finns det något nätverk här? Du får nog ta rulltrappan upp och tala med säkerhetsvakten, var svaret. Okej? Okay? Jag gick upp och pratade med säkerhetsvakten. Och då sa han, nej, du måste prata med dem i receptionen. Jaha. Alltså jag ska bara in på ett nätverk. Ja, men det här är viktigt. Och sen så fick jag visa mitt legitimation. Och sen fick jag ett eget personligt lösenord när de har registrerat mig på mitt legitimation. För att komma in på ett nätverk som var i en offentlig lokal. Det är ju nog helt fel. Där började min hashtag dagens wifi. Finns det inte bara så i England? Det är likadant i Sverige. Vilket är jättekonstigt. Eller jag kommer hem till någon kompis och ska bo över natt. Och så säger jag, ja, men jag tänkte läsa min Facebook. Har du något wifi? Men det kan inte jag. Det är min man som har gjort det där. Och det är något jättekonstigt lösenord. Vi har någon lapp någonstans. Ja, men det var ju som jag sa till det här British Library. Ni borde ju ha bok som lösenord så alla kunde komma ihåg det. För jag menar, man är ju bara här. Man kan ju inte sitta här 24 timmar för det stänger ju sen. Liksom. Det funkar ju inte. Jag har satt upp mig över det.
Jag har ju testat dagens wifi idag och jag har bara använt ett, och det var det här IP only. De har ju stora ballonger som flyger runt här över stan i Visby, och det var väldigt enkelt. Det var bara att klicka och gå in. Och det är det vi använder just nu också faktiskt. Det funkade väldigt bra.
Mm.
Inget lösenord, ingenting. Sen vet ju inte jag vad det här företaget gör med min telefon, om de kan på något sätt ta del av min data. Men det får väl vara så i så fall. Jag vet inte det. Jag har inte kollat upp det heller. För så kan det också vara. Att det handlar om säkerhet för ens egen data också.
Självklart. Men så sen man kom till konferenslokal i England. Då hade de ett guest network heter det. Men det var fortfarande 18 bokstäver i lösenordet. Det kändes som att jag ska inte göra inbrott. Jag ska inte in på ert nät. Jag ska inte in i ert nät. Utan jag ska in på guest network. Det var jättekonstigt.
Skulle det kunna vara så att det är extra viktigt att ha ett fritt wifi på ett ställe som Almedalen?
Absolut. Alltså man vill väl... Det är väl därför som både Telia och, vad heter de där,
IP Only.
Jag tror att det är därför som de liksom sponsrar det här, för de vill, det är deras sätt att synas i varumärket då. För det är ju så många som använder nätet här. Det är så alltså första året man var här, det var ju så segt. Och nästan som man fick gå till hotellet för att skriva en uppdatering och gå ut igen till seminariet. Men det funkar inte. Det är likadant. Jag bor ju vid Linnéplatsen i Göteborg. Och det är väldigt nära där Way Out West är. Första åren så kunde inte jag använda min telefon på 3 dagar. För att det var överbelastat. För alla var på Way Out West använde sina Facebook och vad man nu gjorde för någonting. Nu så finns det ju sådana här portabla antenner som Telia ställer ut. Som de förstärker nätet. Så det funkar ju då.
Det är väl det de har gjort här då?
Ja, jag kan tänka mig det.
Vad tycker du är viktigast att kommunicera vidare ut till de som inte är i Almedalen? Just via sociala medier.
Om vad då menar du? Om...
Ja, om det du lyssnar om här.
Alltså det är ju jättesvårt att säga. På något sätt så har jag ju byggt upp någon liten krets av människor som följer mig, så nu börjar jag nästan vara tvungen att fundera på vad jag skriver. Förut så ville jag bara förmedla glädjen och känslan av att vara, för det är verkligen jätteroligt. Jag tycker att hela Almedalen är som någon mellanting mellan speed dating och kursverksamheten. Därför man kan gå in på ett seminarium som man tänker, wow, det här låter jättehäftigt, så och inser man, det här var kanske inget för mig. Ja, men då kan man bara gå därifrån och det är ändå ingen som tar illa upp eller så. Så går man på nästa och så börjar man om från början igen. Det är ju så häftigt. Men vad man vill förmedla och allt man förmedlar alltid är ju väldigt subjektivt. Jag kan inte svara på den frågan.
Men du vill förmedla både glädjen och känslan om att vara här. Och en del av innehållet kan jag tänka mig. Och det har jag också sett i dina tweets härifrån.
Ja, men man märker ju att många har liksom haft Almedalen som deadline för nu ska vi komma ut med den här nyheten och nu har vi byggt en kampanj och nu visar vi den och nu kommer vi ut med den. Och då är det kul att vara med och förmedla och se hur de lägger upp det och gärna stötta när de gör något bra. Alltså när det är bra grejer som kommer ut så vill man ju bara, jippi, kolla vad bra det här är. Och så är man ju snäll och skriver ingenting när man tycker det är mindre bra. För det ska man inte göra riktigt, tycker jag.
Kan du känna dig utnyttjad någon gång att du använts, eller att du twittrar vidare någonting som du ser sen, ja men det där var ju en kampanj för någonting. Det var inte en genuin åsikt.
Nej, jag är nog för dum. Men alltså, jag tycker att allting är en kampanj. Eller alltså utgångspunkten är att jag kommer att bli utnyttjad. Jag vet det.
Mm.
Men jag tänker också på att vill jag hjälpa till där eller vill jag inte det innan jag retweetar eller innan jag skriver någonting. Sen är det kul det här med bilder. Det har också kommit de senare åren, tycker jag. Och då är det väl sådär att man får kanske börja, alltså det är några som är omslagspojkar och flickor som alla känner igen. Men jag tycker att det är kul med de unga som inte så många känner igen men som jag ser som lite coming stars. De tycker jag är kul att lyfta.
Vilka kan det vara?
I ungdomarna. Ja, ska jag verkligen namedroppa, tycker du?
Nej, men jag tänker inom vissa, är det vissa områden? Är det de som är partipolitiskt engagerade? Eller
nej, det är mina sjöstjärnor allihopa. Jag tänker på mina sjöstjärnor, sjöfartsgänget. Därför att vi är inne i ett generationsskifte. Och då är det kul när man har sett de här unga, man ser dem tidigt och man ser att det där finns det något hos den människan. Och så kan man gärna hjälpa till och sen ser man att de växer och så blir de riktiga sjöstjärnor. Och då blir man ju bara glad och lite stolt.
Mm, härligt. Någonting som jag såg i Twitterflödet, det var om unga entreprenörer, nu när du är inne på ungdomar. Att det talas ju oftast unga entreprenörer, ung företagsamhet, unga överhuvudtaget. Men de där unga, de kan vara både 20, 25 och 30 år. Och då var det en fråga som kom, när slutar man vara ung entreprenör? Och då svarade Emma Knaggård Wendt, som jag känner, att du är alltid ung som entreprenör. Och det tyckte jag var ett väldigt diplomatiskt och fint svar. Men är det verkligen så? Är man ung som entreprenör och är det någonting som... man säger gynnas här i Almedalen, att man är entreprenöriellt lagd, att man är öppen för att ta till sig det nya och göra någonting av det.
Alltså jag vet inte. En entreprenör är en människa som finner drivkraft i att alltså utveckla saker och göra nya saker. Ja, det finns väl politiker som är sådana också. Alltså det måste ju inte vara så att man är företagare för att man ska vara entreprenör. Jag tror det var på Wikipedia häromdagen och läste om entreprenörer. Och då står det att en intreprenör, det är en människa som har en drivkraft att utveckla saker som redan är ett företag som är etablerat. Det måste ju inte vara en nystartat eller en uppstartat. Utan det kan ju vara ett företag som finns, men det finns en människa där inne som beter sig som en entreprenör som är en intreprenör då.
Mm.
Och då blir jag förvirrad på ett högre plan.
Jo, men entreprenörer har man ju hört talas om ett tag. Och det var en som sa det häromdagen faktiskt i ett samtal här i Almedalen. Att det är lika viktigt med entreprenörer, men man pratar inte så ofta om dem. De lyfts inte upp så mycket. Och det kanske kan vara ett förslag till nästa års diskussioner här. Att kanske ta vara på de anställda som faktiskt finns i företagen.
Mm.
Jag tänkte att vi skulle avrunda. Och ja, jag är jätteglad att du kunde vara med här idag. Och hjärtligt välkommen till Almedalen. Tack och det kanske mycket. Är så att du kommer på någonting mer. Och då kanske du bloggar på din blogg. Vad heter din blogg förresten?
Ja, men hela min blogg. Alltså jag har då ett företag som heter Gigs by Lena G. G-I-G-S. Hemsidan är www.abgigs.se. Jättekrångligt och långt sådär. Men gigs, jag gör olika gigs. Så där ligger en blogg och det handlar mest om sjöfart. Och jag ska försöka få sjöfarten med de digitala kanalerna. Och ja, man vet aldrig. Jag lär mig saker och ting. Jag snappar upp saker och ting. Men jag tyckte det var kul att vara med. För att jag har ju följt dig på din blogg 100-resa. Och jag tycker det är så kul. Jag saknar lite nu. Att inte lyssna på dina dagliga reflektioner. Så jag blev glad när du sa att du skulle göra det från Almedalen. Vi får väl se om jag våldgästar igen.
Du är hjärtligt välkommen. Och jag undrar ju lite grann själv om jag har tagit mig vatten över huvudet. För jag vill ju verkligen reflektera också. Verkligheten ser ju dock ut sån här i Almedalen. Att det är väldigt mycket arbete. Och också tidiga morgnar och sena kvällar. Och jag tycker ju det är väldigt kul. Men jag märker att det tar ju tid att samla mina tankar. Så att, som till exempel gårdagens inlägg gjorde jag ju tidigare idag. Men det får vara så. Jag bjuder på det. Och det ingår i utmaningen på något sätt.
Vet du vad? Jag tror att du skulle tänka dig istället så skulle du ha så här. Mikael Maria i Almedalen. Och så pratar du som vi har gjort idag. Så här. Och sen blir det Mikael Marias reflektioner nästa vecka. När du är hemma och ligger i hängmattan. För då kan du komma på. Men det var ju det där. Och så har du lite distans till det och så vidare.
Ja. Jag har tänkt sådär ibland om att blogga när jag kommer hem. Men jag vet att när jag kommer hem så är det, då är jag hemma igen. Och då ska jag ha semester.
Mm.
Men vem vet. Men tack så mycket för idag. Och du som lyssnar, du får gärna ställa frågor eller kommentera till mig på Twitter, Miku Maria. Och till Lena, Lena Götberg. I ett ord då med O istället för Ö såklart. Och,
alltså det är TH. G-O-T-H.
Och jag länkar in så mycket länkar jag kan komma ihåg här. För att nu har vi inte haft datum framför mig som jag brukar ha. Men jag hoppas att du hör av dig om du saknar någon länk. Annars kan du ju alltid googla. Eller höra av dig så ska jag hjälpa till så gott jag kan. Tack så mycket för idag. Och vi hörs igen imorgon. Hej då!
Hej då!